Välkommen till den här podcasten som vi inte har något namn på än.
Och du är Göran och jag är Kjell.
Det stämmer.
Vinblad heter vi. Och den här podcasten, den är mest till för att testa vingarna så att säga. Och se vad vi kan göra av det. Vi vet ja. Inte vad vi ska prata om, men vi själva lyssnar vi mycket på podcast. Ja. Så vi skulle, ja, tycker det är ganska roligt liksom.
Ja, vi är ju nyfikna på det här mediet och konsumerar väldigt mycket podcast och tycker att det är intressant att diskutera allt möjligt egentligen. Så jag tänker att det här kan vara, vi kan se hur många avsnitt det blir och om någon någonsin kommer att lyssna på det här, men ja, det är ett roligt experiment. Det är bättre att göra saker än att inte göra saker. Nej, vi kan se det här som ett pilotavsnitt som kanske aldrig kommer att nå dagens ljus.
Det måste ju börja någonstans, så att säga. Ja.
Vi kan prata lite om vad har för motiv med att spela in en podcast.
Ja.
Vad är dina motiv?
Ja, det är främst att lära mig. Presentera. Jag tror att när man vet att det spelas in liksom, är man mer medveten
på vad man säger.
Vad man säger och försöker formulera sig på ett bättre och tydligare sätt.
Vi bor ju väldigt långt ifrån varandra och pratar en del på telefon, annars så ses vi inte så ofta, så jag tänker att det kan vara ett bra sätt att regelbundet få prata med dig och diskutera med dig. Någonting som ger mig väldigt mycket av.
Ja. Jag är samma här. Så jag tycker det är mycket väldigt roligt att prata med dig. Så.
Ja, ja, det är en bra start. Och sen tänker jag också att det kan bli en intressant dynamik. Eftersom att vi är bröder, men jag skulle säga att vi är väldigt olika som personer. Eller håller du med om det?
Ja, det tror jag faktiskt. Så, ja, och vi har valt olika vägar i livet.
Precis, som vi...
Även om vi båda har ganska kreativa yrken. Så jag som programmerare, du som filmskapare kan man säga, ja, det är min främsta inkomst just nu.
Ett av mina yrken, ja. Men det leder oss vidare till första punkten på dagens agenda som jag föreslog att vi skulle presentera varandra. Så att våra lyssnare, våra potentiella lyssnare som troligtvis inte existerar eftersom det här troligtvis inte kommer publiceras, men... Det kan vara en intressant övning att försöka introducera varandra. Jag tänker kortfattat, en minut ungefär. Nu har vi inte förberett det här, men vi får se vad det kan bli intressant. Så du kan få börja med, vem är jag? Vem är Göran Winblad? Vem är din lillebror?
Ja, så min lillebror har väldigt, väldigt stark vilja. Vilja att prestera bra och... Ja, det är kanske en egenskap man delar lite med mig, lite åt det perfektionistiska hållet. Att inte särskilt nöjd om någonting inte är, ja, kunde ha blivit bättre så att säga. Han gillar ju att röra sig väldigt mycket. Och det kommer väl från att han har varit aktiv elitidrottare sen barn. Och ja, han hade väldigt svårt att förlora när han var liten. Jag kommer ihåg flera gånger när han var otröstlig. Efter att, även om han placerade sig väldigt bra på någon skidtävling, han kanske kom tvåa. Det var jag ganska nöjd med. Men sen... andra etappen på tävlingen.
Får jag bryta in lite? Alltså nu upplever jag att du beskriver lite mig som barn. Alltså ja. Det kanske är din bild fortfarande.
Nej, men okej. Okay. Så mer dagsaktuellt. Så du har alltid också haft en konstnärlig ådra. Gillat att skriva och läsa. Du hade väldigt länge en blogg som du skrev på.
Jag tror att jag har glidit över lite en minut, men vi kan tajta ihop det här lite.
Ja, jag hade en blogg. Ja, det är inte så lätt liksom, när det är första gången.
Ja, jag vet.
Och det är ganska spontant. Ja, vi är ute och promenerar i skogen.
Ja, vi kan ju nämna det. Eventuella bakgrundsljud, vind, pinna som bryts, andetag från min bror som inte är lika vältränad som jag nu, går upp för backar och sånt. Det är på grund av att vi är ute och går i skogen här faktiskt tillsammans.
Ja,
du kan fortsätta.
Ja, men du hade en blogg där du skrev mest om träning då. Om din orienteringskarriär som du gick orienteringsgymnasium.
Ja.
Och den var väldigt populär. Så du fick väldigt många följare. Och du tog upp liksom intressanta ämnen om liksom, ja, sprinten, hur mycket plats den tog jämfört med traditionell orientering och ja, jättemycket. Och jättemånga tyckte det var intressant att följa dig för att du var relativt öppenhjärtig och skrev väldigt bra och ja, man vart sig engagerad i din karriär helt enkelt.
Ja, tack för de snälla orden.
Ja. Och det gav ju också lite möjligheter måste jag säga. Du fick någon sponsor och så kanske du inte skulle ha fått om du inte hade haft det. Och många fick väl upp ögonen för dig. Så det är väl en av anledningarna för att du varit hjälptränare för svenska landslaget i orientering senare.
Ja.
Ja, men du hade ju även, det var någon sån här konstnärlig ådra du hade för att du kunde ju även rita ganska fina saker och sådär.
Rita vet jag inte om det har varit ett särskilt starkt konstnärligt uttryck.
Det var en ko du hade på väggen.
En ko?
I ditt rum som jag tyckte var väldigt fascinerande.
Men den här kon här, det var jag får veta saker jag inte visste om mig själv här. Alltså, det är spännande. Den här kon
är intressant. Och sen kom du på, du hade ju även gjort videos som barn. Så det var väl något som låg och grodde tror jag. Så för några år sedan så började du med YouTube då.
Ja.
La under periodvis ut videos veckovis. Och den här kanalen har ju blivit väldigt populär med tanke på vilket smalt ämne det är.
Ja, så, förhållandevis.
Så det är över 1000 följare. Och mest videos om orientering och din egen karriär då.
Ja.
Med tanke på att orienteringen är inte en massiv sport i världen och i Sverige så är det ju en av de mest populära orienteringskanalerna i världen, kan jag nog säga utan tvekan.
Ja.
Du har även gjort några på senare tid några mer generella videos.
Du har hållit på i typ 10 minuter nu. Det skulle vara en minut.
Okej, det är kanske mer ett CV än din personlighet.
Ja, jag tyckte också att det här handlar liksom inte, vi behöver inte ta hela min livshistoria. Jag hoppas vi har några fler podcastavsnitt.
Så du är en driven person.
Nu börjar jag vara om lite från starten. Att jag känner direkt att jag kommer nog ta rollen här på att gå som lite pådrivare, att jag vill framåt i händelseförloppet. Men det var en fin presentation, Kjell. Är det någonting du väsentligt du känner att du missade?
Ja, det är faktiskt väldigt svårt att beskriva en person på det här viset. Men jag tror att lyssnarna har säkert fått en ytlig bild av det i alla fall.
Men jag får tacka för presentationen och nu jag ska försöka hålla en liten tajtare presentation av dig då.
Det låter bra då.
Så Kjell, min storebror, han är en familjefar som också väldigt, väldigt engagerad i det han håller på med. Oavsett vad det är så har han en tendens att gå in väldigt hårt för det. Och som du själv sa att du har ett så perfektionistiska drag. Jag skulle vilja beskriva dig som väldigt en väldigt omhändertagande personlighet. Och att det kan yttra sig både positivt och ibland lite negativt. När du kanske inte riktigt förstår andra personer. Eller snarare, du förstår inte varför andra personer inte vill göra på ditt sätt.
Ja, jo, men det har jag märkt framförallt på senare tid.
Men när man känner dig så vet man att det alltid kommer från ett ställe där du vill dina nära det bästa.
Ja, ja.
Och du är en väldigt omhändertagande familjefar till två små barn. Så jag skulle säga att det viktigaste i ditt liv nu, det är att ta hand om familjen. Du, familjen är liksom din topprioritet, upplever jag i alla fall. Vilket är väldigt fint. Men du har också ett jobb som du brinner otroligt mycket för. Som programmerare på Ericsson. Och Kjell har ju varit dataintresserad sen datorer har funnits för vanliga konsumenter i princip. Vilket var när vi var små barn. Och när många andra bara satt och spelade olika dataspel på PlayStation och så började Kjell intresserade sig för hur saker och ting fungerade, program och mjukvara av datorer. Så det började väldigt tidigt, alltså som barn egentligen, programmera.
Mm, det stämmer nog.
Så det är väldigt, det var som att, jag menar, ditt yrke och din passion, den hittade dig. Det var liksom som, det känns inte som att du har behövt ta ett aktivt val att det är det här du vill göra nästan. Så har jag upplevt det utifrån, för att det har känts så självklart för dig att du brinner för att skapa mjukvara och effekt.
Snarare varit så glad, jag har varit glad över att jag hittade det så tidigt.
Ja, och det är en jäkla innest. Alltså jag har ju haft stor problem att hitta en väg vad jag vill lägga mestparten av min... Mestparten var ett norskt ord, va?
Det
är en sak. Jag glömde säga ett motiv till den här podcasten. Och det är också att jag bor i Norge sedan 5 år tillbaka. Och... Hej. Mötte en dam här. Jag börjar tappa mitt svenska språk. Jag känner att jag har problem ibland att uttrycka mig utan att det ska slinka in något norskt ord. Så det är ett sätt för mig att öva också på att fortsätta kunna kommunicera på mitt modersmål. Ja, vart var jag, Kjell, i presentationen av dig?
Ja, du sa väl att...
Vi måste gå in i skogen, det blåser hem.
Att det kom naturligt för mig att liksom, jag hittade det som verkade passa mig.
Ja, precis. Och utöver precis som jag så har vi kommit från lite av en idrottsfamilj och där vi förhållit haft en mor som har varit väldigt... påhejande att vi ska hålla på med idrott, och vi själv har ju båda två brunnit för konditionsidrott, och Kjell som ungdom satsade ju på längdskidåkning och gick på längdskidåkningsgymnasium och placerade ibland ganska högt upp i nationella juniorkupper och sånt. Men du valde ganska tidigt i din eller egentligen du började aldrig din seniorkarriär, du la av som sista års junior.
Ja, det stämmer bra det.
Och efter det så har det varit mer hobbyträning med olika... Du tycker om bollsporter mycket och spelat badminton, innebandy och...
Jag har försökt hålla igång och sådär. Det mest har varit en social grej, liksom ett sätt att träffa folk. Tills jag upptäckte att jag faktiskt hade nytta av att liksom träna regelbundet.
Ja.
Jag blir lugnare liksom.
Ja. Och det är någonting jag brinner för väldigt mycket och det kommer inte ens med i din presentation att jag också jobbar som fysioterapeut och utbildad sjukgymnast som heter förut.
Jag har tagit SM-guld i stafettorientering.
Ja, men det är ingenting med det. Inget CV, jag måste nämna det, för att det är någonting jag brinner för väldigt mycket här med träning. Och det är kul, vi har varit ute och sprungit här nu när jag hälsar på morgonen här, och det är kul att se att du också har hittat tillbaka till mer den konditionsträning som jag tror vi alla mår väldigt bra av. Ja, men precis, så idrotten har mer varit hobby sen, utan det har handlat, för det har handlat mycket om programmering, och du har ju haft en doktorandtjänst bakom dig som tog 5 år och mycket, mycket tuffa arbetstider och så, men sen några år tillbaka så jobbar du på Ericsson.
Ja.
Och du är som sagt gift och har 2 små barn, bor utanför Stockholm. Jag skulle beskriva dig som en väldigt tänkare. Ja, du tänker väldigt mycket, skulle jag vilja säga. Alltså vissa känns som att de går igenom livet. Det kanske bara man upplever utifrån. Det känns som att vissa går igenom livet relativt ångestfritt och inte funderar särskilt mycket.
Ja.
Men du har alltid tänkt mycket.
Ja, så är det nog. Så jag tror att... På viss del så på grund av att jag börjat lyssna så mycket på podcast och liksom har så mycket med familjen och så vidare.
Ja.
Jag har haft mindre tid att tänka, helt enkelt. Vilket är lite tråkigt. Liksom.
Ja, men nu kommer jag på ett till motiv med den här podcasten, och det är att både du och jag konsumerar väldigt mycket, men det här kan vara ett sätt att också få formulera egna åsikter och tankar.
Ja.
Och diskutera med varandra. Ja, men då har vi presenterat oss varandra lite, eller inte kort, det här tog ju väldigt lång tid. Men jag kommer säkert, det är jag som jobbar med filmklippning och sånt, så kommer jag också ta mig an klippjobbet här. Jag kommer nog gå lös med saxen här, det kommer nog bli kanske 22 sekunder kvar. Nej då, vi får se, det här är ett pilotavsnitt, så det kommer, mycket kommer nog klara sig genom klippningen.
Ja, ska vi ta oss till dagens ämne då kanske? Det jag tänkte att vi skulle diskutera nu är det som kanske alla har fått nog av. Nämligen det här covid-19 viruset. Som har fått samhället att helt ändra sig.
Det är en väldigt speciell tid vi lever i. Det är många som blir arbetslösa och förlorar sina intäkter och blir sjuka.
Det
och...
livssituation väldigt mycket, och det kommer nog göra det på många sätt som jag inte ens kan föreställa sig mig. Men först och främst, vi har låtit barnen vara hemma från förskolan i hur många veckor? 3-4 veckor nu. På gott och ont. Så min äldsta dotter hade nog mått bra av att ha lite mer utbyte med jämnåriga barn.
Ja.
Men å andra sidan så har vi fått liksom mer tid med henne. Och vilket har varit väldigt positivt.
Ja. Men jag tänker vi kommer ju kanske inte hinna med allt för mycket i första avsnittet. Men vi kan ta det här helt från början, tänker jag. För du har ju en lite unik upplevelse från starten av det här viruset.
Ja, vi var ju med familjen i Kina.
När de första ryktena började sprida sig om viruset.
Precis, precis. Så vi var där och åkte dit mitten av januari.
Vi kan ju säga det också, att du har ju en kinesisk fru, så ni var hälsade på familj där.
Ja, då började de här ryktena spridas, och då visste man ju inte alls lika mycket som vi vet idag. Och det vart ju en väldigt stor förändring i samhället på en gång. Liksom att folk slutade gå ut med barnen till lekplatsen. Folk på en gång tog man upp masker och sådär. För det är många som har det i Kina.
Ja.
Där
är det ju mer en naturlig sak att gå runt med mask om man är förkyld eller har en infektion, som jag har förstått det.
Ja, kanske inte så mycket i Kina. Men de har ju erfarenhet av SARS-epidemin som var i början av 2000-talet.
Ja.
Och där liksom stängde de ju in barn i skolor och så vidare för att liksom få det att stoppa.
Ja.
Det är en helt annan kultur liksom, där man är mer liksom, redo att ändra sig. Det är väldigt dynamiskt, och man har ju upplevt tuffa tider liksom i närtid.
Ja.
Så folk är mer liksom, riskbenägna och liksom, okej, nu händer någonting, nu gäller det att skydda sig själv och familjen. Så jag tror det är många, många sådana faktorer som gör att det blir en annan reaktion där än vad det har blivit här senare.
Ja.
Och också att det var nytt och folk inte visste vad det var.
Ja.
Men i alla fall, bestämde oss att åka hem då, lite i panik. För, vi visste ju inte om de skulle stänga gränserna eller sådär. Så vi bokade ett flyg från Hongkong. Och sen bestämde vi oss att åka dit tidigare också, som vi trodde att de kanske skulle stänga gränsen i Hongkong.
Ja.
Det var ganska fascinerande, för folk satt med masker även i bilarna.
Ja.
Man ville vara på säkra sidan liksom.
Ja, om jag kan bryta in lite. Alltså, jag var ju hemma i Norge här, och vi har ju en familj telegramgrupp där du började skicka ljudfiler till oss och berätta om det här viruset. Och jag ska säga att jag tänkte, jag upplever ibland dig som lite överkant neurotisk. Jag tänkte att nu är Kjell stressad upp sig för någonting. Det känns lite sjukt att tänka det, att jag tänkte så då liksom, när jag vet hur det har påverkat världen sen dess. Men det här var ju några månader sedan. Det har hänt mycket sedan dess.
Ja, och jag upplever att jag var mindre stressad än personer runt omkring mig i Kina då. Så min poäng är att det som jag såg då när jag var i Kina och även i Hongkong, och det jag har hört om liksom hur Kina hanterat det efteråt, det är liksom som natt och dag hur Sverige hanterat det.
Ja.
Så jag tror det är svårt att liksom... Jag tror utvecklingen kan se väldigt annorlunda ut här.
Ja.
Eftersom man inte verkar vara lika försiktig. Det kan säkert bli lika illa som i Wuhan. Det finns ju saker som talar för Sverige också. Att det kanske inte är lika mycket interaktion mellan generationsgränser och sådär. Så äldre kanske har lättare att isolera sig. Och man vet ju mycket mer om viruset nu. Mm. Men den här liksom riskmedvetenheten och viljan att ställa om sig verkar inte alls finnas här till lika stor grad.
Nej. Nej, du har ju diskuterat det här väldigt mycket och i Norge, jag har ju inte följt med så mycket på svenska nyheter och vad svenska regeringen har gjort det som jag bor i Norge, men det är en liten chock för mig nu när jag är här och hälsa på dig. Jag ska säga att jag har ju tagit försiktighetsåtgärder nu när jag har rest hit och hälsa på dig. Jag har suttit i bil och inte integrerat med folk, men jag var tvungen att åka hit av en jobbanledning till Stockholm och då passade jag på att hälsa på dig. Men det har varit väldigt annorlunda hur Norge har sett på den här situationen helt från det började spridas i landet. Och de åtgärderna man har vidtagit i Norge har ju varit ganska mycket extremare från dag ett. Och vi var ute och lekte med dina barn nu i förmiddags. Och jag blev helt paff när jag ser liksom en full fotbollsplan med folk som springer runt och spelar fotboll. Och vi såg in i en gymnastiksal och var fullpackad med barn och vuxna som hade någon form av danslektion. Och den typen av aktiviteter har ju förbjudits i Norge sedan många veckor tillbaka. Jag jobbar ju själv som ungdomstränare och vi har ju inte varit tillåtna att arrangera träningar sedan 2-3 veckor tillbaka.
Ja,
jo, så det är olika hur man hanterar situationen och ingen av oss är experter, men utifrån det jag vet så upplever jag det som konstigt att Sverige väljer att agera på det sättet när vi ser hur många andra länder agerar.
Jag tycker det är väldigt intressant om inte annat.
Precis, och vi vet ju inte, vi hoppas ju på det bästa.
Det finns en också, att regeringar världen över har incitament att reagera lite i överkant, eftersom de säkert är rädda för att liksom bli anklagade för att inte ha gjort tillräckligt mycket i efterhand.
Det är också en risk, för jag menar...
Det är bättre, då kan jag alltid säga att jag gjorde det här för att rädda liv.
Ja.
Ursäkta att jag förstörde landet. Men,
ja.
Så det är en otrolig balansgång där. Och ingen vet ju resultatet av någon policy överhuvudtaget.
Det är som du säger, det är ju otroligt komplext här. Och det är ingen som vet vad olika åtgärder kommer ge för utfall. Och vi har ju både den humanistiska aspekten med att vi räddar så många liv som möjligt, samtidigt som om ekonomin kraschar helt totalt så kommer det förstöra folks liv och generera dödsfall också. Så det är ganska avancerade kalkyler man måste ta fram för att kunna räkna på det här. Men jag hoppas att duktiga personer gör det. Men det känns konstigt att olika länder kommer fram till så vitt olika lösningar.
Så jag vill bara inflika det här. Att för mig... från det jag har läst om utvecklingen i andra länder och sådär, så känns det osannolikt att det inte kommer bli en stor kris i vården i Sverige.
Dessvärre, och jag har ju följt med här på dödssiffror och antal inskrivna de senaste dagarna. Och nu är det 28 mars och verkar tragiskt nog att ha skenat sista dagarna. Men... ja, vi vet ju mer för varje dag som går och precis som alla andra så är det bara att försöka vara smart. Men vi kan ju berätta lite om hur du har ju valt att isolera din familj sedan några veckor tillbaka på ett helt annat sätt än vad andra svenskar väljer att göra. Du har inte dina barn på dagis och nu är du föräldraledig, men jag antar att du hade haft hemmakontor om du hade... varit i arbete nu och så.
Det är väl liksom den anledningen att jag är föräldraledig, att det gick för mig att vara hemma med barnen utan att liksom förstöra mitt arbete eller liksom någonting sånt.
Ja.
Och sen ja, är det väl att så jag tror att det är bra liksom om någon som kan undvika och sprida smittan, och det är ju en självklarhet liksom som alla vet om.
Men om man kan, så upplever jag, det handlar om att visa solidaritet liksom och träffa minst möjliga folk. Men ja, vi ska ju inte ge några råd, vi är ju inte experter på området, men som alla andra så har vi mycket tankar om det som händer runt omkring oss och är väldigt oroliga. Jag upplever ingen större oro, hälsooro just för den här saken, för min egen hälsa. För mig är det mer ekonomisk stress i så fall, att jag ser att det är mitt lilla företag som jag driver redan har drabbats hårt och så. Jag kan ju säga att det här jobbet jag gjorde, det här, så valde jag att åka hit. Ja, det jag gjorde var att jag träffade två personer ute i en skog för en reklamfilmsinspelning utanför Stockholm här. Så jag har egentligen bara träffat dem och din familj här. Så. Men det är ju klart att det hade varit en mindre risk att bidra till smittspridning om man bara hade stannat hemma i Norge. Men Man, i mitt fall så måste jag göra vissa saker där jag fortfarande kan tjäna pengar när många uppdrag kanceleras och så, när jag jobbar både med träning, idrott och events mycket, så är det mycket som blir inställt.
Ja, var det något mer du ville säga om det här ämnet? Ja.
Nej, alltså jag tror jag har mycket att säga om det här ämnet, men det är svårt liksom. Det är som, man kan kunna prata om det här, alltså, prata om det här i 5 timmar, men vi kommer inte komma fram till någonting. Och det handlar mer om att det känns bra att diskutera saker för att...
Ja, absolut.
Jag menar, för att höra vad andra tänker.
Det finns ju ingen liksom perfekt väg ut. Utan vad man än väljer så kommer det ju orsaka liksom skada för väldigt mycket.
Nu kommer det flyg här.
Så jag har en kommentar kring det där att socialt distansera sig. Så det behöver ju inte betyda att det är lite missledande term. Som många har påpekat för mig, så kanske det vore bättre att kalla det att man fysiskt distanserar sig. Men med dagens teknologi går det faktiskt att vara ganska social, trots att man inte träffas fysiskt. Då.
Ja, men du tänker att man ska sitta framför en dator?
Nej, men ett telefonsamtal. Mm.
Jag kan ju säga att jag förstår hur du tänker, och du lever lite av efter måttet att I don't care about people, I care about technology. Nej, jag skojar. Det var
ett citat från intern,
ja, lite intern. Kjell är ju Linux-användare sen barndomen och stort fan av den mjukvaran. Och grundaren Linus Torvald har en rolig intervju där han berättar att han bryr sig inte om människor, utan det är teknologin som ska framåt.
Ja, jo, men och sen, så, i sin roll som ledare för ett stort projekt så är det ju en ganska... om inte annat en attityd som jag tror har lett till stor framgång.
Ja. Ja, men ska vi säga att det är det och att vi är färdiga med första avsnittet här?
Ja, hej då!
Då tackar vi våra... Nej, vi har inga lyssnare, så vi behöver inte tacka någon. Hej då!